Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
Precis som Karo sa så är det är ju lite vårfeeling nu. Man börjar ju liksom inse, det är ju meteorologisk vår nu i Stockholm. Bara det välkomnar jag med öppna armar. Jag tycker det är väldigt, väldigt trevligt. Jag hade kunnat tänka mig 3 stycken otroligt koncentrerade vintermånader. Sen en vår och sen så bara liksom sommar. Men det har jag insett att jag kanske måste bo någon annanstans då. Men våren tycker jag är väldigt trevlig. Jag gillar det. Och det finns ju vissa liksom säkra vårtecken och sådär. Det är de här snödropparna, det är liksom temperaturen går upp. Ett annat säkert vårtecken nu för tiden, det är ju Vasaloppet. Det är ju idag. Idag är det ju liksom plusgrader uppe i Mora där uppe där de kör. Och det brukar ju vara så mer och mer och mer. Det blir ju sällan de här krispiga, liksom, några minusgrader. Utan jag tycker det pratas om förhållanden hela tiden. Och de är inte så jättebra. Ett annat sånt här vårtecken, vare sig du vill det eller inte, det är ju mellotider nu. Är det någon som har sett på Mello? Melodifestivalen pratar jag om då, inte slangen. Ja, några stycken som har sett på Melodifestivalen. Där har man ju liksom, vissa älskar ju Mello och andra tycker det där är bara något annat. Min predikan kommer inte handla om Melodifestivalen, du kan vara lugn. Men det är ju på något sätt, det där rör ju upp känslor. Jag läste igår om någon form av röstningskaos och folk har åsikter och det där liksom, det påverkar människor. Mello är en sån grej. Jag tycker att det är ganska trevligt att titta på Mello. Jag tycker stundtals att det är ganska bra låtar och att det är ganska roligt. Sådär. Däremot så minns jag från min barndom ett program som jag verkligen älskade. Som har vissa likheter med Mello. Det hette Sikta mot stjärnorna. Är någon som kommer ihåg det? Ja, några. Och det fanns ju också den som jag älskade ännu mer som hette Småstjärnorna. Det sändes ju under min barndom så jag kände liksom det här är ju det är mitt folk liksom. Och den här idén om du aldrig har sett på Sikta mot stjärnorna eller Småstjärnorna är att det är en helt vanlig Svensson som går bakom ett skynke, tar på sig lite kläder, sätter på sig någon peruk, liksom sminkas upp lite och kommer ut och är en superartist. Vi har ju liksom, det är Margareta från Årsta som helt plötsligt är Madonna. Eller du vet så här kommer Torsten som bor någonstans i Småland och nu är han Elton John. Han var ju liksom het på den tiden för många år sedan. Vet. De där tankarna var ju, jag blir någon helt annan när jag går ut ur det här skynket. I Småstjärnorna då var det någon som var Michael Jackson, då vann ju den alltid. Det var ju liksom ett faktum. Så såg man, någon kommer ställa upp med Billie Jean och kan man göra den här moonwalken, vet, nu ska inte jag försöka mig på den. Då vinner man. Instant. Liksom. Det spelar ingen roll hur startfältet var. Var det bara Michael Jackson? Det var seger. Och tanken då med detta för att du ska komma in. Vi pratar om förvandlade liv. Vad är förvandling? Alltså förvandling är ju inte att man är en person. Och sen så tar man på sig en peruk och lite kläder. Och så går man ut genom ett glittrande skynke. Och sen är jag någon helt annan. Så är det ju inte. Inte på utsidan i alla fall. Men faktum är ju att när en människa möter Jesus, det ser vi när vi läser Bibeln, det har vi sett i vår församling under många år och vi ser det nästan i princip varje söndag. När en människa möter Jesus, då blir det ett förvandlat liv. Någonting händer på insidan, inte peruk, utan hjärta. Någonting förvandlas. Men hur ser egentligen den här vägen till förvandling ut? Om man skulle på något sätt kunna kartlägga den, kan man göra det på något sätt? Någon kollega till mig har räknat ut att det finns typ 116 möten med Jesus i Bibeln. I runda slängar. Och det som är intressant är att alla möten är olika. Det verkar inte riktigt som att det finns en liksom A, B, C, 1, 2, 3. Exakt så här ser det ut. Men det finns vissa berättelser som ger en ganska ändå tydlig riktning. Så här brukar det ske när en människa möter Jesus. Hur ser vägen till förvandling ut? Jag tänkte att jag skulle vilja avsluta den här serien om förvandlade liv med att försöka teckna den bilden. Och vi ska möta en berättelse. Vi ska möta en kvinna som har lidit i många år. Och man får känslan när man kommer till den här berättelsen att ja, men nu får det nog bära eller brista. Det här är liksom sista försöket. Nu satsar jag allt på rött om man ska använda ett sånt språk. Nu bara satsar vi liksom. Och så händer någonting när hon möter Jesus. Så har du din bibel med dig, gå till Markus kapitel 5. Så ska vi läsa därifrån. Det kommer också komma upp på skärmen bakom. Men Markus kapitel 5. Och min tanke är, bara för att du ska ha lite koll på den här predikan, jag har 3 stycken punkter som jag tänkte dela. Och sen så har jag, innan de 3 punkterna kommer, så kommer 2 stycken typ 60 sekunders bibelnörderi. Man får unna sig det ibland. Så 3 punkter, men innan det, 60 stycken, lite fördjupning liksom, för dig som kanske vill ha det. Markus kapitel 5, vers 24 och framåt. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: vem var det som rörde vid mina kläder? Lärjungarna sade: du ser väl hur folk tränger på? Och ändå frågar du vem som har rört vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Och kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Ska vi be? Jesus, nu kommer vi inför dig här. Vi vill ta emot vad du vill säga den här förmiddagen. Jag ber dig Gud att du ska öppna våra ögon, Herre, så vi kan se dig lite tydligare, Jesus. Herre, jag ber att du öppnar våra öron och vårt hjärta så att vi kan höra din heliga ande. Var med oss den här stunden. Öppna ditt ord för oss så vi kan ta emot det. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, vi börjar med bibelnörderiet direkt. Låt oss göra det. Den här berättelsen som vi precis har läst om, kvinnan som hade lidit av blödningar i 12 år, den finns i ett sammanhang. Markus använder som ett liksom litterär konstruktion som teologer kallar för sandwich-konstruktion. Ska vi säga sandwich? 1, 2, 3. Ja, det är inte glassen då. Utan det är liksom tanken av att det finns ett lager. Sen finns det ett annat lager. Och sen finns det ett till lager. Ni vet, bröd, någon form av smör och pålägg och grejer. Och så bröd igen. En sandwichkonstruktion. Markus, han använder en berättelse som han lägger som grund. Och sen kommer den här berättelsen på den. Som ett pålägg. Och sen återupptas den gamla berättelsen. Som att den liksom går i mål. Så mitt i en berättelse kommer en annan. Precis innan vår berättelse så har det kommit fram en synagogföreståndare som heter Jairos. Och Jairos, han har ett problem. Hemma hos honom så ligger hans dotter sjuk och hon är 12 år och hon ligger inför döden. Det verkar liksom inte bara vara vanlig förkylning utan det är liksom, nu är det allvarligt läge. Och Jairos kommer till Jesus och faller ner för honom och ber enträget, står det. Han säger inte bara, har du tid? Utan han säger, nu måste du komma. Min dotter kommer dö. Så Jesus börjar gå med Jairos. Och man kan tänka att det här är ganska stort, i alla fall för Jesu lärjungar. Du vet, nu kommer synagogföreståndaren i staden här. Nu kommer vi få komma liksom upp till såsen, gräddhyllan. Liksom, du vet, vi följer med hit. Och mitt i det här på något sätt segertåget som det är, att de ska hela, Jesus ska göra något fantastiskt, så kommer en kvinna och avbryter allting. Hon kommer bakifrån, står det, hon sträcker sig fram mot Jesus och rör vid manteltofsen. Och kraft går ut från Jesus. Och så händer det som händer, vi kommer återkomma till det. Och sen så avslutas berättelsen med att den förra avslutades, så återupptas den. Och Jesus går till Jairos dotter som nu är död. Hon har dött under tiden den här kvinnan har liksom ställt till med spektakel. Så har dottern dött och man inser att det är frustration och det är upprörda känslor där hos Jairos. Men Jesus rör vid henne. säger någonting klokt, ber till Gud. Och den här dottern går från död till levande. En berättelse, två stycken berättelser. Tanken av att den ena ger liksom krydda till den andra. Den som börjas, den får lite kraft av det som är i mitten. Och sen så vet man att det viktigaste är på något sätt båda två talar samma språk. Vad är det språket? Jo, det är att tro alltid vinner över rädsla. Tro är alltid starkare än rädslan. Jesus säger ju det till Jairus i berättelsen att var inte rädd, utan tro. Så tron är grunden för det som sker i den här berättelsen. Och Markus väljer att paketera in det med en så kallad då sandwich-konstruktion. Någonting som jag som har läst teologi i några år kan tycka att det där är intressant. Men när du hittar något sånt när du läser Bibeln, då ska du tänka, men på något sätt så finns det en poäng i att de här hänger ihop. De kan tala med varandra. Och oftast är det så att det som är i mitten är det som Jesus verkligen vill peka på. Eller det som evangeliet vill peka på. Så det handlar om tro. Inte om prestation, inte om ett liksom helt fullgott liv, utan tro att Jesus kan förvandla situationer. Så Jesus är på väg till den här Jairus och mitt i det så kommer kvinnan. Och hon avbryter hela alltet. Och det står att hon har varit sjuk i 12 år. Hon har lidit av blödningar i 12 år. Det här ska man tänka, det är inte bara en vanlig menstruation, utan det här verkar vara pågående blödningar konstant i 12 år. Det är ganska lång tid. Det är ganska jobbigt. Det är ganska smärtsamt. Jag tror du ska tänka, när man ställer frågan, vem är den här kvinnan? Jag tror att du ska tänka, det här är en människa som har förlorat allt. Alltså hon hade drömmar, men någonting har förstörts. Och det har liksom, de här blödningarna som har härjat med henne, som har plågat henne i 12 år, de har förstört hennes liv på så många områden. Dels det ekonomiska. Det står att hon har varit hos många läkare. Och man ska nog inte tänka att det var liksom, hon gick till Nya Karolinska eller till någon annan liksom bra sjukhus. Hon har troligtvis gått till någon form av shaman eller husläkare som har blandat ihop någon örtblandning. Och så är tanken att det ska liksom hela henne. Och hon har lagt alla sina pengar på detta. Och det står i Bibeln att hon inte har blivit bättre, snarare sämre. Alltså hon har förlorat ekonomiskt, så har hon inte pengar kvar. Det är också troligt att hon har tappat relationellt. Bara den grejen att hon hade pengar. Under den tiden så var en kvinna som var gift med en man underställd mannen. Och mannen hade hand om ekonomin. Och bara att hon liksom har hand om sin egen ekonomi är nog ett tecken på att hon inte hade någon man. Och dels så var det också om en kvinna led av blödningar. Vilket det här är ju makabert, och man kan tänka, hur kan det vara så här? Men så var det på den tiden. Om en kvinna led av blödningar, då var det helt legitimt att skilja sig från henne. Varför då? Jo, för att hon var oren. Man ville inte ha med henne att göra. Och hon kunde inte få barn. Och barnalstrandet, det var något viktigt. Att inte ha barn på Jesu tid, det var förknippat med olycka. Det har inte gått bra för den personen. Hon har inga barn. Så den här kvinnan som lider av blödningar, som troligtvis har lagt alla sina pengar på detta, som troligtvis inte lever med någon man, som troligtvis inte kommer kunna liksom göra det på sikt heller. Man fattar ju vad som händer med en sån människa. Och inte nog med det, hon är också utestängd från all form av religiösa sammankomster. Den här blödningen gjorde att som sagt att hon var oren, och enligt judisk lag så fick man då när man hade blödningar inte gå till synagogan. Du fick inte gå till templet. Du fick inte vara någonstans liksom och offra eller göra någonting som din religion sa att du skulle göra. Fatta att inte ha fått gå till kyrkan på 12 år. Det är ganska lång tid, återigen. Så hon är avskärmad, hon har inga pengar, hon har troligtvis ingen man eller familj. Hon har inget religiöst sammanhang. Man kan tänka att det är många drömmar som har dött på grund av den här sjukdomen. I 12 år. Så har hon sett hur andra människor skaffar familj. Hon har sett hur andra människor liksom klättrar upp i någon form av ekonomisk stege. Hon har sett hur andra människor går till synagogan. Men hon får inte vara med. För hon var sjuk. Hon var oren. Ingen ville ha med henne att göra. Men hon har hört talas om Jesus. Hon har hört talas om att det finns en man som troligtvis kan förändra din situation. Och tänker, tänk om jag kan träffa honom. Hon gör ingen stor grej av det. Hon kommer bakifrån. Hon försöker att liksom smyga sig på. Hon vill inte dra fokus till sig. Men så kommer hon där i folkhopen och det är många människor runt Jesus och folk trängs liksom. Och så sträcker hon sig fram och så lyckas hon nudda manteltofsen på Jesu mantel. Och kraft går direkt ut. Hon som inte hade några drömmar får röra vid Jesus och det förvandlar hela hennes liv. Sånt gör Jesus, eller hur? Det är sånt. Ja, men det är fantastiskt. Man blir ju liksom, man blir berörd varje gång jag läser sådana här berättelser. Så tänker jag bara, vad fantastisk Jesus är. Hon var oren, hon var utstött. Hon hade ingen framtid, ingen liksom karriär att blicka fram emot. Faktum är att livet rinner ur henne. Så här står det i tredje Mosebok där det finns många sådana här helighetslagar som judarna levde efter. Kapitel 17-26 så kan du läsa väldigt många olika helighetslagar. Och i, där spelade blod en viktig roll. Blod var liksom centralt. Så här står det i tredje Mosebok 17-10. Om någon av israeliterna eller invandrarna äter något med blod i, ska jag vända mig mot den som gjort det och utstöta honom ur hans folk. Här ska du tänka, ingen framtid. Var man utstött från folket, ingen hjälp, inget skyddsnät, det är liksom över. Ty varje varelses liv är dess blod. Och jag har gett er blodet för att ni ska stänka det på altaret och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning eftersom det är livet. Alltså man hade tanken att på något sätt blodet var en människas liv. Vad händer med livet med en människa som lider av blödningar? Jo, det är som att livet bara rinner ur henne. Jesu blod rann för dig och mig på korset. Det ger försoning. Det ger inte död. Det ger liv. Det är något helt annat som kommer med Jesus. Om blodet var det som försvann för den här kvinnan så kommer Jesus med nytt liv till henne. Blodet sa någonting om vem det var och hon tappade hela tiden. Och så kommer hon till Jesus och så sträcker hon ut handen och så rör hon vid manteltofsen. För hon tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder. Nu kommer nästa enminuters bibelnörderi. Om det första var sandwichkonstruktionen så kommer nu någonting om den judiska bönesjalen. Judarna hade en bönesjal som de använde när de bad och de använde ju fortfarande. Det var tanken av att den liksom symboliserade olika saker. Och den här manteltofsen, den hade en symbolisk numerär innebörd. Själva liksom tofsen som stack ut ifrån hörnet, den innebar, och nu får du vara med på lite matematik här, den liksom symboliserade 600. Kom ihåg det, 600. Och sen så fanns det 8 stycken trådar som var själva den här tofsen. Den består av 8 trådar, så 600 plus 8, 608. På den här tofsen, 8 trådar, så fanns det 5 stycken knutar. Som man hade liksom knutit på olika sätt sådär. Och tanken var att man skulle kunna röra vid den här tofsen och tänka, nu är 600. Det är 8 stycken trådar, man kunde räkna dem. Och sen så hade de 5 stycken knutar. Så 600 plus 8 plus 5, vad blir det? Någon som vet? Alla blir helt osäkra att ta fram miniräknaren sådär. 613. 613. Det här var tanken att i den judiska lagen så fanns det 613 bud, lagar, löften till Guds folk. Vad händer när den här kvinnan sträcker sig ut och tar i manteltofsen? Det är som att hon greppar tag i Guds löften för henne. Alltså det som hon har hört, det som hon har läst om i Bibeln. Det är som att när hon kommer till Jesus och greppar tag i den manteltofsen så tar hon tag i det som Gud kan göra för sitt folk. Hon som förut var utstött får nu ta tag i det Gud har sagt. Hon blir inkluderad i det Gud vill göra. När jag läste så tänkte jag att det är fantastiskt att det kan vara så. Att en människa som tidigare inte haft någon framtid, när man greppar tag i Guds ord, i det som finns kraft i Guds ord, då blir man inkluderad. Det är inte bara för vissa få utvalda människor. Men den stora grejen, det är ju liksom inte att hon greppar tag vid det, utan det är att hon kommer till Jesus. Hennes ärende är att komma till honom, han som kan förändra allting. Och man kan ju tänka, i alla fall tänkte jag så när jag läste den här när jag var tonåring, så tänkte jag, undra hur hon greppade i manteln. Var det en nudd? Var det liksom ett helt tag? Tog hon tag och ryckte hon i den? Du vet, om man använder sin fantasi så kan man ju tänka, undra hur det var. Du vet, det är ju helt fel fråga att ställa egentligen till den här texten. Hur gick det till? Du vet, kan vi skapa någon form av magi av detta? Om jag gör på det här sättet, då får jag helandet varje gång. Det verkar inte som att det är det Jesus vill, utan att vi kommer till honom. Det är det som är grunden. Så hur ser vägen till förvandling ut? Om man ska kunna hitta någon form av väg. Nu kommer mina tre punkter. Jo, den första punkten. Vägen till förvandling börjar alltid med att du kommer till Jesus. Utifrån din situation. Vi är så bra på att tänka, men jag måste bara städa upp mitt liv först. Jag möter många människor i alfakurser som tänker, men du vet inte hur mitt liv ser ut innan. Du vet, skulle jag få kunna komma till Jesus? Faktum är att vi kommer inte till Jesus när vi har städat upp vårt liv. Vi kommer till Jesus utifrån vår situation och får möjlighet att städa upp vårt liv. Visst är det så? Alltså det är inte så att vi måste bli helig och jag måste göra mig själv helt ren, utan jag kommer till Jesus sådan som jag är. Inte med någon form av mask, inte som någon annan person, utan jag kommer med ett ärligt hjärta till Jesus. Det är lätt att tänka, men du vet, jag är inte tillräckligt helig, jag är inte tillräckligt bra, jag kan inte särskilt mycket om Bibeln. Det verkar som att när jag läser Bibeln så inser jag att det är aldrig argument för att inte komma till Jesus. Utan de som söker sig till honom, de kommer inte för att de kan allt, utan för att det finns en längtan i deras liv. Efter någonting annat. Den här kvinnan som hade lidit av blödningar, hon insåg, det här har förstört mitt liv. Men tänk om han kan göra någonting. Och så kommer hon, så sträcker hon sig, så tar hon tag i manteltofsen. Och hon får kraft. Guds kraft. Det första steget för att få till någon form utav förvandling i ditt liv, det är inte att städa upp sig, ta sig i kragen, tänka, nu ska jag göra det själv. Utan det verkar som att det första steget är att bara komma till Jesus. Precis. Sådan som du är. Vad betyder det? Jo, det betyder att alla vi är välkomna. Det finns ingen människa som är diskvalificerad ifrån Jesus. Utan du kan komma precis som du är. Nummer två då. Om det första punkten är kom till Jesus precis där du är. Precis utifrån din situation. Så är nummer två. Tala om hur det är. Säg som det är. Du vet, kvinnan, hon kommer ju fram till Jesus och så tar hon tag i tofsen och direkt går kraft ut då. Och Jesus vänder ju sig om. Du vet, han har ju alla människor runt sig, det är världens folksamling och han har lärjungarna där. Och så säger han, hörni, vem var det som rörde vid mig? Man kan tänka, konstig fråga, det vet väl Jesus om. Men lärjungarna tänker, konstig fråga, du ser ju att det är folk överallt. Du vet, det är som att tänka att du är mitt i klungan på någon form av rugbyplan. Eller du är på tunnelbanan, gröna linjen ut mot Bromma, liksom rusningstrafik. Du vet, det är folk överallt. Det är helt omöjligt att ha någon form av privacy här. Folk är på mig. Så verkar det som att det är. Och så frågar ändå Jesus, vem var det som rörde vid mig? Retorisk fråga. Och kvinnan, hon kommer fram, hon är rädd. Hon darrar, står det. Men jag tänker att hon är också upplyft, hon är också glad, hon är fylld av ett helt annat hopp. För hon har ju insett att det har hänt någonting i mitt liv. Och så kommer hon till Jesus och så står det att hon säger som det var. Älskar den formuleringen. Hon kommer inte och säger, du högt ärade som är precis så här och har någon form av teologisk utläggning. Liksom, och så säger Jesus, ja det var rätt, nu får du det här. Utan hon säger som det är utifrån hennes situation. Jag tänker att hon berättar om sina lidanden. Hon berättar hur det har känts att inte få vara med. Hon berättar hur det har varit att ha ont och inte bli bättre. Hon säger som det är till Jesus. Tänk, när talade du med Jesus om hur det är senast? Idag är en ganska bra dag att göra det. Vi kommer ha förbön efter gudstjänsten. Vi kommer vara med varandra här. När talade du med Jesus? Ja, det gjorde jag häromdagen. När sa du som det var då? Ja, det kanske var länge sedan, det kanske var igår. Men om det var länge sedan, det här är ett bra tillfälle. För det verkar som att om det första steget är kom till Jesus precis som du är. så är det andra steget. Berätta hur det är. Var ärlig med Gud. C.S. Lewis, känd författare som har skrivit Narnia bland annat. Han har skrivit så här. Översatt i svenska. Vi måste framlägga för honom det som är i oss. Inte vad som borde vara i oss. Alltså när du kommer till Gud, säg inte det som du tror att Gud borde liksom tänka. Sminka inte upp grisen mer än vad det är, utan säg som det är. Var ärlig med Gud, han tål det. Faktum är att han redan vet om det innan. Kom till Jesus nummer ett. Säg som det är, nummer två. Punkt nummer tre. Ta emot av Guds frid. Vad händer när kvinnan kommer till Jesus? Hon berättar hur det är. Ja, men då säger ju Jesus så här. Min dotter, du är botad från ditt onda. Gå i frid. Alltså det första han säger, min dotter, han identifierar sig med kvinnan. Han säger det som, alltså du är med. Du är inte utstött, du är inte längre det du var. Nu har det hänt någonting nytt. Du är medräknad. Du finns en plats för dig här. Alltså han ser henne som ingen människa hade sett på 12 år. Jesus ser den människan, han ser dig också. Oavsett om du sitter här i det här rummet eller om du följer via webben. Om du upplever det är ingen som har sett mig på 12 år. Jo, men Jesus ser dig. Han vet vad du går igenom. Han vet precis hur du har det. Det är min fasta tro och övertygelse. Och så säger Jesus, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Ofta är ett tecken på att du har mött Jesus att det efterföljs av någon form av frid. Det där kunde jag inte riktigt ta, liksom sätta ord på, men jag fick en känsla av frid på min insida. Oftast är det människor som beskriver sin resa med Jesus på det sättet. Och den friden, det är inte, du vet, när jag har helt tomt schema och andra dagen på semestern, utan det verkar som att det är en frid mitt i omständigheter, mitt i stökigheter, mitt i det som inte blev som du hade tänkt, så kan Guds frid komma in och förvandla situationen. Den bibliska och den judiska tanken var att när en människa med auktoritet säger gå i frid, då är inte det bara en välönskan, en förhoppning, utan det är en gåva. När Jesus säger till kvinnan gå i frid, då är det en gåva in i hennes liv. Hon som hade levt utan frid så länge, hon får ta emot en frid från Gud. Hon blir inkluderad, hon har sin plats i Guds folk. Romarbrevet 5:1 säger, då vi nu gjort rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Friden kommer via Jesus. Att vi möter honom. Att vi kommer till honom. Att vi säger precis som det. Vad händer då? Jo, du får ta emot av Guds frid in i ditt liv. Det är så fantastiskt att få göra det. Det kan inte förtjänas, det kan bara tas emot. Och jag tror att om du finns här inne som upplever att du inte har din plats, jag skulle vilja säga Jesus säger emot dig. Han säger det finns plats för dig här. Kom till mig. Jesus säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Oavsett vad du har gått igenom, oavsett hur din historia ser ut, så verkar det som att Jesus kan förvandla ditt liv och ge dig en ljus framtid. Och så vill jag en till hälsning. Vi ska snart få lyssna på en sång. Sen ska vi fira nattvard tillsammans. Men jag bara upplever om du finns här inne som likt kvinnan, där dina drömmar har dött. Du kanske hade stora drömmar när du var ung och så har det hänt någonting. Något har skitit sig, det blev inte som du tänkte. Upplever att Jesus säger, våga drömma igen. En gång till. Kom till mig. Kom till Jesus. Tala om exakt hur det är för honom. Och som ett resultat av det, ta emot Guds frid. Våga drömma en gång till. Innan nattvarden, lyssna på den här sången. Låt den få tala till dig, sen ska vi fira nattvarden.